Tror Henrik har en bild han kan lägga upp här, ja. Där har vi den. Burr, säger vi när vi ser på den. Jag ska återkomma till den alldeles i slutet av predikan, bara landa i den helt kort sen. Men idag ska jag tala om tillväxt i Kristus. Och det är ju ett isberg, ser ni där. Och jag lärde mig precis här att 90% av isberget är under vattenytan och 10% är över vattenytan. Och jag ska tala om det som Gud gör i våra liv under vattenytan. Han vill göra saker under vattenytan. Det är mycket som syns, hörs och märks. Men det finns ju otroligt mycket under som är dolt. Men Gud vill göra någonting. Han vill förvandla vårt liv. Ni ser att det är så ser ett isberg ut. Det är mycket som är under. Okej. Vi lyssnade till Britt. Hon läste här från Efesiebrevet 4:e kapitlet. Och jag vill läsa det igen här från Bibel 2000. Det blir en lite återupprepning då. Det är väldigt små detaljer som skiljer översättningarna åt. Och jag läser från 13:e versen till 16:e versen. Och man brukar säga att världen ska frälsas genom upprepning. Så man får upprepa sig mycket. Det är viktigt. Så vi läser bibelordet igen. Tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet. Vi ska inte längre vara barn och låta oss drivas omkring av alla lärovindar. Inte vara lekbollar för människorna som vill sprida villfarelse med sina bedrägliga påfund. Nej, låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus. Han låter hela kroppen fogas samman och hållas ihop genom att alla ledarna hjälper och stöder med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek. Herre, välsigna ditt ord på våra hjärtan den här förmiddagsstunden. Tack att du vill tala till oss. Tack att du vill beröra i djupet av våra hjärtan, Herre. Vi tackar dig för dig, Jesus. Amen. Det var en nyfrälst broder som brottades i sitt innersta. Som det ofta blir när Gud arbetar med oss. Han hade svårt att sova på natten. Så han skrev till skattemyndigheten, för det var där samvetet plågade. Han skrev så här, att mitt samvete plågar mig så jag kan inte sova. Här skickar jag 1000 kronor för det jag lurat er på skatten. Sen la han till ett PS. Om jag fortfarande inte kan sova så skickar jag mer. Så kan det vara. Gud jobbar i oss, i våra hjärtan, i vårt inre. Och det kristna livet, det handlar om att leva i en process. Där kärleken och sanningen, vi läste om kärleken och sanningen här i Efesiebrevet, ständigt får forma oss. Texten vi läste handlar om att bli fullvuxen, inte längre vara som ett barn. Betydelsen är egentligen så här, en man som är fullkomnad eller kvinna som är fullkomnad, hel och fullt utvecklad. Det är så Gud vill se oss. Vi växer till i honom, i Kristus som är huvudet. Fullt utvecklad och fullkomnad. Det handlar om att organismen, församlingen får näring. Och den enskilde naturligtvis i församlingen får näring. Växer till och utvecklas. Det gäller oss alla. Vi behöver näras, vi behöver växa till och vi behöver utvecklas. Och det leder till en sund organism, en sund församling som en ständig process av tillväxt. Och det är så Gud vill, att vi hela tiden ska växa i honom. Inte stagnera, inte stanna upp, utan det handlar om en ständig process av tillväxt. Jag har lite förkärlek för lite andra bibelöversättningar. Det här att vara, att kastas omkring, drivas omkring av alla lärovindar. En bibelöversättning så här, säger så här, att vi ska inte vara som väderflöjlar som svänger varje gång det uppstår blåst från en tillfällig och ny lära. Det är en översättning. Vi ska inte vara som lekbollar, var det vi läste, som drivs omkring av olika lärovindar. Du har säkert varit och badat med dina barn eller barnbarn på en badstrand någon gång. Och då har du haft en sån här badboll. Och det är inte så ovanligt att den här badbollen hamnar, ja den ska ju vara i vattnet naturligtvis. Men av lite misstag eller att man tappar den eller glömmer den och så driver den iväg. Och den driver väldigt lätt iväg. En liten vindpust så är den väldigt långt borta. Och ibland så har man fått hämta den med båt eller bett någon som är ute på sjön att hämta den. Eller också har man simmat iväg efter den. Men det fanns ju inte badbollar så på Bibelns tid. Men det är lite så där som jag tänker mig här, att vi inte ska drivas omkring och kastas hit och dit av vågor, av vindens vågor. Det är väldigt lätt att vi blir sådana. Därför vill Gud att vi ska ha ett fäste. Att vi ska vara mogna och bli fullvuxna så vi inte kastas hit och dit. Och påverkade av olika saker och så här. När jag var barn så lekte jag med barkbåtar ibland. Kanske fler som har gjort. Och det var samma grej där. De var ju väldigt lätta, de här barkbåtarna. Och de drevs också omkring av vindarna. Och vi satte myror på de där som skulle vara bemannade också. Så drev de ut på stora sjön. Så kunde det vara. Jag kanske inte rekommenderar det. Men så var det. Målet med tillväxt är fullständig Kristuslikhet. Och att vi tillsammans i församlingen ska återspegla Jesus Kristus. Och växa upp och byggas upp i kärlek. Man skulle kunna säga så här att i mildhet, ödmjukhet och villighet att lära ska vi vara som barn. Då ska vi vara små. Men i förstånd och motståndskraft så ska vi vara vuxna. Det är många människor som fastnar i barnstadiet. Och det är positivt att vara barn på många sätt. Och Jesus lyfter fram det här med barnen också. Det har vi talat om förr. Men det finns ett barnstadie som inte är positivt att fastna i. Och många talar om att man har sin barnatro. Det är ju något fint med det. Det rör sig i hjärtat när människor talar om det. Att man kanske växte upp i ett kristet hem men förlorade sin tro. Och så ändå fortsätter man att be aftonbön och så här. Men Gud vill ju något mycket mer med våra liv. Han vill ju att vi ska utvecklas och växa till mogna kristna och inte fastna i ett barnstadium. Nu förstår du vad jag menar. Det finns en positiv sida av vara barn i Gud som Bibeln talar om. Men det finns också en positiv sida att vara fullvuxen, mogna i Kristus. Det är väldigt viktigt. Och Gud vill att vi ska växa till och inte fastna i en barnslig kristendom. Det är viktigt att kärleken och sanningen ständigt får forma mig. En annan översättning i det här säger så här att vi ska alla se sanningen i en kärlekens anda. Och nu talar jag om det här med kärlek och sanning. Vi ska alla se sanningen i en kärleksanda. Eller så här, vi behöver hellre tala sanning med kärlekens tonfall. Det här med sanning och kärlek hör ihop. Det går inte att skilja åt. Bibeln talar om att det är liksom ett. Gud är sanningen personifierad. Absolut sanning. Det finns ingen lögn hos Gud. Men han är också kärleken 100% personifierad. Han är den totala kärleken. Gud ändrar inte vår personlighet. När vi kommer till honom så fortsätter vi att ha vår personlighet. Han liksom tar inte bort den och gör mig till en helt annan person. Så är det inte. Men han vill fylla oss med sin sanning och sin kärlek. Och det innebär en förvandling. Men är jag fortfarande Kurt? Och Anders är fortfarande Anders och Hanna fortfarande Hanna. Med sin personlighet. Och han använder vår personlighet. Det är så fantastiskt. Och vårt temperament använder han också. Vissa personer är mer konfrontativa. Du kanske känner igen dig. Du behöver inte räcka upp någon hand. Sådär. Men En del av er är det i sitt temperament. Andra mer försiktiga. Det ena är inte bättre eller sämre än det andra, utan Gud har skapat oss olika och allt detta behövs. Det är en helhet. Vissa går på väldigt, är väldigt orädda. Andra är diplomater eller som kameleonter. Ni har sett kameleonter kanske, jag vet inte om någon sett i verkligheten, men på tv hur de förändras. Det är väldigt fascinerande hur Gud har skapat de här ödlorna. Men vissa människor är sådana också. De kan anpassa sig till allt. Totalt allt. Så vi är väldigt olika, men Gud vill, när Gud kommer in i våra liv och förvandlar oss, då blir vår personlighet och vårt temperament till en välsignelse i Guds rike. När vi är utanför Guds rike kan det bli till en stor nackdel för oss många gånger. Men Gud vill att det ska bli till en fördel. Och Gud använder diplomaten och den som är försiktig, men också den som är vågar gå på en del. Kan Gud använda och välsigna. Allt detta behövs i församlingen. Och frukten blir alltid kärlek om det är Gud som handlar. Det är alltid kärlekens frukt. Och när Gud gör någonting i våra liv, då blir det att vi älskar mer. Inte blir hårdare eller mer radikala. Eller, kunna ta många exempel på olika saker. Men det är kärleken som blir mest ögonfallande. Hos den som följer Jesus och låter sig förvandlas av honom. En sund lära där Guds sanning är central. Den gör att vi växer i kärlek. Tre ljuskällor som vägleder oss, som Gud använder som verktyg i våra liv. Jag ska kort bara nämna de tre. Det finns fler naturligtvis, men jag skulle vilja påstå att det här är de tre grundläggande, de kanske viktigaste. Men Gud kan ju använda andra källor också. Men det första, inte viktigaste, men det första jag nämner är den helige ande, Guds ande. I psalm 139, 23-24 läser vi: Rannsaka mig, Gud, och känn mina tankar. Pröva mig och känn min oro. Se om min väg för bort från dig och led mig på den eviga vägen. Rannsaka mig, Gud. Guds ande. Hur många gånger har vi bett att Gud ska rannsaka oss? Att den heliga ande ska rannsaka oss. Den heliga ande har många uppgifter, det vet vi. Men hans grundkaraktär är att han är sanningens ande. Han fyller oss med glädje. Det är den heliga ande som gör. Han fyller oss med kraft. Han ger oss frid som är bestående. Han ger oss mod så vi vågar gå framåt och våga stå för Gud och leva som kristna. Men han utransakar oss också. Han arbetar med oss i det inre, på djupet. Och ibland behöver han också utföra kirurgiska ingrepp. Det är inte så trevligt. Men det vet vi människor att när vi blir sjuka ibland så måste det till ett kirurgiskt ingrepp för att vi ska få, ha en chans att leva vidare. Till exempel en elakartad tumör. Det finns flera exempel vi skulle kunna nämna. Det behövs ett ingrepp kirurgiskt. Och ibland behöver den helige ande göra det i våra liv. För att vi ska växa och mogna. Och jag skulle kunna säga så här att tillväxt innebär alltid ett visst mått av obehag. Det är inte alltid så där skönt när Gud jobbar med en. Det är härligt också välsignat. Och Gud ger frid. Så är det. Men ibland är det kamp och strid. Men frukten är alltid kärlek. Frukten är alltid frid när vi följer Guds vilja. Det kan vara så att vår strävan efter att må bra istället för att söka Guds rättfärdighet i våra liv, det gör att vi missar vad den heliga ande vill göra i våra liv. Jag vet inte om du hängde med på det riktigt vad jag sa, men många gånger så strävar vi först efter, som kristna, först och främst efter att må bra. Att det blir liksom prioritering ett. Men Bibeln talar om att vi först ska söka Guds rike och hans rättfärdighet. Sen ska allt det andra tillfalla oss. Först söka Guds rike och hans rättfärdighet. Sen kommer välsignelserna. Sen kan Gud ge oss det övriga. Och vi kan också få må bra i vårt inre. Men när vi söker lycka och glädje först, då blir det något som inte stämmer. Gud vill att vi ska söka hans rättfärdighet först. Fråga, vad Gud, vad vill du med mitt liv? Hur gör jag för att behaga dig med mitt liv? Jag tänker berättelsen om kung Salomo. Ni kommer ihåg honom i Gamla testamentet. Han får en uppenbarelse. Och Gud frågar honom, eller säger att han får önska vad han vill. Önska dig vad du vill. Jag tänkte lite på det på morgonen. Vad skulle jag önska om Gud frågar mig det? Önska vad du vill. Ibland ställer man den frågan till människor så där allmänt. Man kan läsa i en tidning eller se på tv att människor får den frågan. Fred i världen till exempel, många som svarar. Eller något annat. Hälsa. Önska dig vad du vill, fick Salomo. Vad skulle jag svara? Vad skulle jag önska mig först och främst? Vad svarade Salomo? Ja, vishet. Ge mig ett lyhört sinne så jag kan förstå vad du vill och ge mig vishet. Som kung att fatta rätta beslut som är enligt med Guds vilja. Och det behagade Gud och Gud välsignade Salomo på ett fantastiskt sätt. Och man kan läsa om hans liv, hur Gud var med honom och hur vis han var. Gud svarade verkligen på den bönen. Det handlar om att be rätt efter Guds vilja. Och ber vi efter Guds vilja, då kommer Gud också välsigna oss. Men här är en hemlighet. Att söka först Guds rike och hans rättfärdighet. Sen kommer det andra. Guds ande är oerhört viktig. Det är ett verktyg som Gud använder. Men tillsammans med den heliga ande, alltså lika viktiga, det är Guds levande ord. Det är liksom ett samarbete, det går inte att skilja åt. Guds ord är ett verktyg och instrument Gud använder också när han jobbar med våra liv. Hebreerbrevet 4:12. Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar. Man får rysningar när man läser det där. Guds ord, vilken kraft det är i Guds ord. Det tränger verkligen djupt ner i våra liv. Och det är ju den heliga ande som ger ordet liv. Så det går liksom inte att skilja åt. Man kan inte säga att anden är det viktigaste och sen kommer ordet, utan det hör ihop. Det går inte att skilja åt. Ordet och anden är ett. Men jag skiljer det ändå på det lite här i min undervisning så att vi ska förstå vikten av den heliga ande tillsammans med Guds ord. Guds ord måste få bearbeta mig. Både hjärtat här inne på djupet och mina tankar, ni kommer ihåg isberget här. Så jag klart ser vad Gud vill förändra och förvandla djupt där inne i mitt liv. Man kan ytligt läsa Guds ord och Bibeln, men Gud vill att vi ska läsa i den heliga ande, i bön i den heliga ande. Så vill han uppenbara för oss på ett övernaturligt sätt vad han vill säga. Han har ett budskap genom Bibeln som talar rakt in i mitt hjärta. Du kanske har varit med om det ibland att det liksom så här var det, hugger till riktigt när du läser Bibeln. Det är inte alltid det är så. Och det kommer ju inte alltid vara så heller. Men ibland är det så att man får liksom en uppenbarelse när man läser Bibeln. Och det är den helige ande som liksom lyfter fram och ger ljus. Kastar ljus över ordet och så talar det in i djupet av mitt hjärta. Så jag ser klart vad Gud vill och vad han vill förändra och förvandla i mitt liv. Tidigare kallades de kristna för läsare. Det var liksom ett skymford, de var läsare. Men det är ju ett hedersord egentligen, hedersbeteckning att vara läsare. Vi behöver läsa Bibeln mer och läsa Guds ord. Men även ett motto hade man. Det var lite fejder och sådär, strider på 1800-talet i kristenheten. Och då var det ett motto man hade, var står det skrivet? Var står det skrivet någonstans? Det hör man inte så mycket idag. Vad står det här om? Vi diskuterar och vi pratar om någonting, men var står det skrivet? Nu vet jag, och det vet ni också, att ibland kan man komma fram till lite olika slutsatser även om man är en överlåten kristen. Så är det. Man kan ha lite olika syn. Och jag tror Gud kan tolerera det. Men i det grundläggande så tror jag inte man kommer fram till olika saker. Utan då är det väldigt tydligt i Bibeln vad Gud vill säga. Och vad är Guds vilja med våra liv? Vad är Guds uppdrag för oss som människor, för oss som kristna? Och vad är grunden? Jesus Kristus är ju grunden. Det liksom kommer man aldrig ifrån. Vad står det skrivet? Jag tror det är väldigt viktigt att man har det mottot, man har den längtan, man vill veta vad säger Guds ord? Och så söker man det och ber i den heliga ande, så visar han också, uppenbarar han. Och det blir alltid, som jag har sagt tidigare här också, kärlekens frukt. När vi blir läsare och läser Guds ord, då blir vi inte hårda människor. Dömande människor. Många människor utanför kyrkan uppfattar kristna så. Och det kan vara erfarenheter som är sanna, men det kan också vara fördomar naturligtvis. Men vi blir mer kärleksfulla människor. Sanningen och kärleken, som jag sa innan, hör ihop. Vi ska stå för sanningen, men i kärlekens atmosfär. Det går liksom inte att skilja åt. Vi blir mer kärleksfulla när vi läser Guds ord. Men vi får också en större längtan att leva i sanningen och rättfärdigheten. Det går liksom inte att skilja åt. Det tredje, till sist då, det är Guds folk. Det är ett verktyg som Gud använder också. Mina bröder och systrar. Och det hör också ihop med Guds ord och den heliga ande. Romarbrevet 12:4-5, så står det så här. Ty liksom vi har en enda kropp men många lemmar, alla med olika uppgifter, så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi lemmar som är till för varandra. I relation till våra syskon i församlingen så sker det saker, väldigt viktiga saker. Gud använder mina bröder och mina systrar. Och man kan välja två vägar här. Man kan välja ett bekvämt avstånd till min bror eller syster. Det går att leva många år i samma församling och ha ett avstånd. Nu vet jag att man kan inte komma nära alla människor, och det, så är det ju. Och vi har lite olika relationer på olika nivåer. Det är egentligen inte det jag talar om. När jag talar om det med en kärleksfull relation till varandra. Och det vi kallar det att ha till alla. Vi kan välja en distans, så kommer vi liksom undan lite grann. För ibland är det smärtsamt att komma nära människor. Men vi kan också välja, som någon uttryckte det, och det är väldigt drastiskt, att kliva in i ett ormbo. Alltså komma nära i relationer. Ett ormbo, det låter ju fruktansvärt, men det kan innebära det. Det kan bli väldigt jobbigt att leva i nära relationer med andra människor. Och trots det jobbiga med det senare alternativet, så leder det till en vitalitet i mitt andliga liv och en välsignelse. Och jag får en omsorg och en ny kärlek till mina bröder och systrar. Och det blir en inre slagkraft i mitt liv. Jag blir starkare som kristen. Stark i anden. Och det gäller både den enskildes liv, men hela församlingens liv utvecklas och växer. När vi som lemmar växer också. Och här kan det också, ja, det handlar ju om naturligtvis att uppmuntra varandra. Att välsigna varandra. Men det kan ibland också innebära att man måste konfrontera varandra också. Om någon är på fel väg. Och det där är ju jättesvårt. Men det går bara att göra i kärlekens anda. För att det ska bli rätt. Och har jag en nära relation, en meningsfull relation med min bror och syster. Då kan jag också på ett meningsfullt sätt också tala in sanningar i den människans liv. Och om jag ser att hon eller han är på fel väg, så kan jag få vara en hjälp för han eller henne. Då kanske hon lyssnar mer på mig om jag har en meningsfull relation, en djupare relation med den personen. Det är väldigt svårt att ta emot till exempel en förmaning. Förmaning betyder visligt konfrontera varandra i kärlek. Det är inte att vara hacka på någon eller hugga på någon. Men Har du fått någon förmaning någon gång du känner att det var inte bra? Ja, det kan vara så om den människan inte har en meningsfull relation med dig innan. Utan det blir liksom på avstånd på något sätt och då är det väldigt svårt att ta emot det och då låser man sig istället. Men just det här att när vi kommer nära varann, då kan vi leva mera öppet i våra relationer gentemot varandra. Det är det jag vill poängtera. Det finns en kristen psykoterapeut som heter Larry Crabb och han talar just om det här med isbergen. Och nu ska vi avsluta med det, bilden här. Isberget där. Och han talar om, och jag tycker det är en väldigt bra bild det här, just om att när den heliga ande verkar i våra liv och vi öppnar våra hjärtan och Guds ord verkar i våra liv och våra bröder och systrar, vi har en djupare relation med varandra, händer också någonting i mitt innersta. Då sänks den här vattennivån och mer av isberget kommer ovanför vattenytan. Man ser mer av isberget. Han har två isberg han pekar på. Jag ska inte gå in på det, utan det får bli en annan predikan egentligen. Men det är just det här att vi människor har mycket inre sår och vi har en inre längtan. Och när vattennivån sänks så kommer det här upp i ny dager. Den här inre längtan, de här inre själsliga såren som jag har får uppleva ett helande. När den heliga ande jobbar med oss. Genom Guds ord och genom mina bröder och systrar och gemenskapen. Det sker ett helande på insidan. Men också, han talar om det andra isberget. Så finns det också synd som är dold i våra liv. Till exempel bitterhet eller kärlekslöshet eller kravfylldhet och andra saker som ligger där på djupet. Som gör att jag handlar på ett felaktigt sätt. Mitt yttre beteende är destruktivt på grund av att det finns saker på djupet. Men när Gud får verka i våra liv, då sänks vattennivån. Och mer kommer upp till ytan. Och det här tycker jag är väldigt, väldigt intressant. Det blir ett helande i mitt liv och en tillväxt. Och jag lever liksom i en process då jag växer i Kristus. Och lever vi i den processen, en ständig process, vi kommer ju aldrig bli fullkomliga eller färdiga eller klara förrän vi hemlar himlen en dag. Då kan vi få vara med om de mest fantastiska saker när det gäller Guds ledning och Guds välsignelser i våra liv. Och måttstocken, glöm inte det, det är alltid måttstocken på att Gud har fått göra någonting i mitt liv och i ditt liv. Det är alltid mer kärlek, mer av kärlekens frukt. I mitt liv. Det är en måttstock. Det kan man bedöma. Är det Gud som har gjort någonting? Eller är det inte Gud? När det är Gud som gör någonting och hans heliga ande och när ordet verkar, då blir det alltid mer av Guds kärlek i mitt liv också. Och jag växer och det blir en process. Jag stagnerar inte, stannar inte av, utan det går framåt. Jag utvecklas och mognar som en kristen. Men vi måste öppna våra hjärtan och tillåta Gud verka i våra liv. Genom den heliga ande, genom Guds ord och öppna oss mer i de kärleksfulla relationerna till våra bröder och systrar. Då blir det ge och ett tagande. Amen. Herre, tack för ditt ord som vi får läsa den här söndag förmiddagen, Jesus. Och tack att du verkar i våra liv, Herre. Tack att den här vattenlinjen, att den ska få sjunka, Herre. Vi ber om det, Herre, att mer och mer ska komma fram, Herre, som du kan ta bort. Vi vet att det måste fram för att du ska kunna plocka bort det i våra liv. För att du ska kunna hela oss och läka oss, Herre. Jesus Kristus, och för att vi ska kunna växa i dig, Herre. Hjälp oss, Gud. Du ser att vi alla brottas med olika saker och vi är väldigt komplexa var och en, Herre. Men tack för din nåd och din kärlek, Herre. Och tack att du inte är färdig med oss. Och tack för ditt stora tålamod, Herre, som du visar, Herre. Vi tackar dig för det, Gud. Åh, Herre. Tack att du vill möta med oss var och en, Herre. Du ser om det är någon som känner sig väldigt tyngd idag av bördor. Och tack att du Vi vill lyfta av den bördan idag, Herre. Vi tackar dig för dig, Jesus. Tack att du ser om det är någon som känner sig väldigt trasig, Herre. Som vill du hela och läka, Herre, den här stunden. Vi tackar dig för dig, Jesus. Åh, Herre. Någon som är fylld av oro, någon som är fylld av fruktan, Herre. Tack att du vill hela och läka, Herre. Vi tackar dig för dig, Gud. Någon som fylld av bitterhet, Herre. Tack att du kan också hela dig och fylla med kärlek istället, Herre. Vi tackar dig för dig, Gud. Tack för din förlåtelse och tack för din nåd, Herre. Tack för din heliga andes kraft. Och tack för kraften i ditt ord som är ditt levande ord som tränger in och förvandlar, Herre. När vi öppnar våra hjärtan för dig. Vi tackar dig för det, Gud. Åh, Herre. Hjälp oss att leva i uppmuntran gentemot varandra också, Herre. Att vi får välsigna varandra. Men också att vi får ta emot uppmuntran och kärlek från våra bröder och systrar. Hjälp oss att göra det. Vi ber om det, Jesus. Tackar dig för det, Herre. Tack att du använder oss och brukar oss, Herre, som du har skapat oss. Men samtidigt vill du förvandla oss så vi blir mer lika dig. Men med våra temperament och personlighet, Herre, vi tackar dig för det, Gud. Halleluja. Tack att vi ska få blomma ut som de du har tänkt, Herre. Vi ber dig om det, Herre. I Jesu namn. Amen. Amen.